Ska vi bara be och välsigna gåvorna som kommer in här också först. Herre, vi tackar dig för att du ger oss så mycket. Att vi får leva i ett sånt överflöd som vi gör. Och att du finns oss nära hela tiden i livet. Och att du som vet vad vi behöver också ser till att vi får det. Så att vi kan leva ett gott liv med dig, Herre. Nu ber vi för det som vi har samlat in av det som du har gett oss. Vi ber här att det här ska få bli till välsignelse. Att det ska få bli någonting fantastiskt vackert i ditt rike av detta, Herre Jesus. Välsigna det som blir frukten av gåvan. Välsigna det arbete som det går in i. Välsigna också varje person som har varit med och gett här. Och låt oss få leva i den glädjen att kunna fortsätta ge av det som du har, så, har öst över oss med sån enorm trofasthet, Herre. Tack för det i Jesu namn. Amen. Jag har en fascinerande egenskap. Jag har många fascinerande egenskaper. Men jag har inte tid att berätta om alla. Men jag ska ta en. Jag har troligen norra Europas sämsta orienteringssinne. Nej, jag är inte säker på det alltså. Jag kan säga att... vi får se. Vi får testa det någon gång. Men jag tror, det är därför jag har troligen norra Europas sämsta orienteringssinne. Jag kan behöva hjälp med att kunna gå vilse till och med. Jag är riktigt hopplös ibland. Alltså. Jag kan aldrig riktigt skilja mellan, alltså, om jag inte tänker mig för, så är det där med höger och vänster är komplicerat. Om jag inte sitter i bilen, då vet jag vad det är. Men annars så, och norr och söder och sånt där, jag har liksom ingen aning om var jag är någonstans. Att jag överhuvudtaget kommer till kyrkan är ett under ibland. Jag är lycklig. Härom veckan så var jag på en liten världsturné bort till Österbymo. Jag åkte väl, jag hade tittat ut vägen ordentligt innan. Och åkte så att jag hade gott om tid på mig. Jag åkte hemifrån vid 7:20 ungefär. Jag körde fel 4 gånger på vägen. Långt fel. Jag kom fram 10:55. Och då hade jag nästan slut på bensin. Så att jag har väldigt dåligt orienteringssinne. Och då är det 2 saker som jag oftast gör fel. Jag har 2 typer av vilsenhet kan man säga. Antingen så tänker jag på tok för mycket. Alltså det är en sån där problem som jag har. Ska jag åka någonstans, då ska jag ha järnkoll på allting. Jag tittar på kartan. Jag ska kartlägga och memorera varenda liten krök. Varenda liten böj i vägen. Varenda stickspår och kostig som går åt olika håll. Särskilt om jag inte ska åka på. Så att jag kommer ihåg att där ska jag inte svänga in och sådär. Och sen så ger jag mig iväg och sen efter bara några minuter så är jag vilse i alla fall. Därför att kartan stämmer nästan aldrig med verkligheten. Det finns alltid små variationer. Det finns alltid kostigar som är så små att de inte finns med på kartan. Och så blir allting fel i alla fall. Eller så tänker jag för lite. Och det är de här tillfällena när jag har åkt en väg några gånger. Många gånger. Så man känner att ja, men den där vägen kan man ju. Det är ju ingen fara. Och så ger jag mig iväg på den. Och sen efter en stund, jag sitter och tänker på annat där. Och så lyssnar på radion eller någonting. Och sen efter en stund så kommer jag på att. Men vänta nu. Var är jag någonstans? Har jag kört förbi den där skylten? Eller kommer den senare? Brukar det se ut så här som det gör nu? Och så är det den här svåra dilemmat. Ska jag fortsätta köra och tänka att jag nog känner igen mig lite senare? Eller ska jag vända om och köra tillbaka redan nu? Jag tror att när det gäller det kristna livet så har vi ofta lika dåligt orienteringssinne. I alla fall jag har nu. Och jag tror att vi som människor tenderar att hamna i såna här fallgropar även när det gäller vägen till livet och livet med Gud. Texten som Marita läste, eller som vi läste tillsammans i morse här, Den handlar om den där, om vägen till Gud. Och i den texten så kommer några av de här fallgroparna till ytan hos lärjungarna. I början på texten, det handlar ju om att Jesus ger ett löfte. Han säger att han ska gå bort och gå till fadern. Men de ska inte vara oroliga, säger han. För att han går dit för att han ska bereda rum åt dem i fadershuset. Och han ska inte överge dem, utan han ska komma tillbaka. För att han vill att de ska vara där han är. Och så kommer de här invändningarna. Den första invändningen kommer från Thomas. Honom känner vi ju väldigt väl vid det här laget, vi som var här för 2 veckor sedan. Han är den av lärjungarna som ofta, eller som när han dyker upp så brottas han ofta med de svåra frågorna. Han kommer med invändningarna. Ni vet, det var han som inte bara kunde ta sina kamrater på orden när de sa att Jesus var uppstånden. Utan han var tvungen att se och känna på Jesus sår innan han kunde tro. Thomas är en person som tar sin tro på stort allvar. Och det är sunt. Det är sunt att inte bara köpa allting. Om vi tar våra liv och våran tro på allvar, så innebär det att vi behöver ställa de svåra frågorna ibland. Och erkänna att vi inte har svar på dem. Men det finns en risk med det där också. Det finns en risk när vi liksom hamnar i det där att vi måste få det att gå ihop till varje pris. Att när vi söker de där svaren, så finns det en risk att vi till slut börjar leta efter de svaren som passar våra frågor. Att vi börjar lita så mycket på vårt eget förstånd och vårt eget förnuft, så att mitt förstånds gränser också blir gränsen för vad jag kan tro. Jag kan bara tro det jag förstår. Om man är som Thomas, så söker man efter en väg. Man vill ha en karta över vägen till livet. Man vill ha någonting som man kan förstå, någonting man kan lära sig, någonting man kan, helst som man kan memorera, så att man kan förklara det för andra människor på ett enkelt och snabbt sätt. Och frestelsen som ligger i det är att man gör evangeliet till en idé. För det är bara då man kan paketera den på rätt sätt. Man gör den till en slags lära, om man säger så. Egentligen var det precis det som fariseerna ville göra. De ville verkligen hjälpa människor. De ville verkligen göra det möjligt att leva ett gott och troget liv tillsammans med Gud. Och de förstod att vi behöver hjälp med det här. Så det de gjorde var att de utformade ett system som skulle underlätta för det här. De gjorde en detaljerad karta. Och precis som jag gjorde, som jag gör när jag kör fel, så handlar det om att försöka vara så detaljerad det bara går. Varenda detalj i livet, varenda krök på vägen, varenda liten kostig ska kartläggas. Och så sätter man ett extra hårt tryck på det som man absolut ska undvika. De där vägarna som leder fel. Det är de man fokuserar på. Gör inte så här, gör inte så här, gör inte så här. Och så tänker de att om man bara håller sig till det här systemet, så kan det inte gå fel. Och ändå så gick människor vilse. Därför att den kartan som de hade utarbetat stämde inte överens med verkligheten. Jag tror att det är lätt för oss att hacka på fariseerna. För vi har lärt oss att de är skurkarna i berättelsen. Att det räcker att slänga ur sig ordet farise, så vet man att ja, men det där är i alla fall inte sant. Men faktum är att vi är väldigt lika de här ibland. För vi tycker väldigt mycket om såna här kartor. Som människor. Inte alla naturligtvis. Men om man går in i en bokhandel var som helst i Sverige, så har man ofta hyllmetrar med böcker som har titlar som 8 enkla steg till ett framgångsrikt liv. Eller vägen till lycka eller något sånt där. Liksom. Vi älskar att göra de där enkla lösningarna, paketlösningarna. Och som kristna så är vi inga undantag väldigt ofta. Alltså de här böckerna finns ju även i kristna bokhandlar. Och risken med de här sakerna, det är när vi går så långt att vi, som ofta har varit fallet genom kyrkans historia, att vi gör om det som evangeliet är till någonting som vi kan memorera. Och då händer någonting med budskapet, med frälsningen. Väldigt ofta om man tittar genom historien så har vägen till Gud blivit ett medlemskap i rätt samfund, i rätt sammanhang. Väldigt ofta så har sanningen blivit ett visst teologiskt trossätt, ett visst synsätt. Väldigt, väldigt ofta så har livet med Gud blivit en uppsättning med etiska principer. Gör så här, gör inte så här. För det är så man är kristen. Vi kartlägger varenda detalj på vägen och tänker att ingen ska kunna gå fel om man bara följer systemet. Och ändå går vi vilse. Därför att livet sällan stämmer överens med våra kartor. Och det som Jesus gör när han bemöter Thomas, det är, tycker jag, är fascinerande. Därför att han fullkomligt ignorerar hans fråga. Det gör han inte. Men han ger inte Thomas det svar som han vill ha. Thomas söker ett svar som stämmer överens med frågan. Och det Jesus gör är att han talar om för honom att jag tror att du ställer frågan på fel sätt. Han kallar Thomas tillbaka till källan och säger, det är jag, Thomas. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen till Gud. Jag är sanningen om Gud. Jag är livet med Gud. I Alfa-gruppen så håller vi på att traggla det här hela tiden. Det har liksom på förekommande anledning så har vi märkt att vi måste hela tiden arbeta med den här frågan. Att grunden för kristen tro är inte en lära. Det är inte en idé. Det är en person. Och det är problematiskt. Det ställer till med alla möjliga problem. Därför att en idé är någonting som jag kan förklara för någon. En lära, det är någonting som jag kan skriva ner på ett eller annat sätt. En uppsättning med etiska principer kan jag lära mig utan till på ett enkelt sätt. Men en person kan jag aldrig lära mig utan till. En person kan jag aldrig förklara helt och hållet. Jag kan aldrig skriva ner en person. En person måste jag lära känna. Jag behöver en relation. För att lära känna en person. Och det är det som gör allting så fruktansvärt bökigt. Och samtidigt så är det också där som glädjebudskapet ligger. Därför att även om en ideologi kan ge mig en mening med det hårda arbetet som jag behöver göra, så är det bara en person som kan hjälpa mig att bära. Som kan komma in och säga, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och även om en idé kan ge mig trygghet som jag kan hålla fast vid när det blir mörkt i livet och vägen känns lång och jag känner mig ensam, så är det bara en person som kan gå vägen med mig och säga: jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Och även om en handbok över etiska regler kan säga gör så här och så här så får du ett framgångsrikt liv och lyckas med dina projekt, så är det bara en person som kan säga: följ mig så ska jag göra dig till en människofiskare. Någonstans där mitt ibland alla spekulationer, ibland alla teorier, så står Jesus där och kallar oss tillbaka till sig själv och säger: jag är vägen, sanningen och livet. Det är den första invändningen. Den andra invändningen kommer, det är en slags följdfråga på det där. Den kommer ifrån Filippos. Och Filippos, han är en riktig veteran. Han har varit med från allra den tidigaste, från första början nästan. Och han har sett allting från första början. Han var med när Jesus döptes. Han var med när han var en av dem som har vandrat med honom hela vägen. Och han har fattat det där med livet. Med vägen. Han har fattat att Jesus är vägen. Det är lite märkligt. Av någon anledning så när Filippos dyker upp i evangelierna så är han alltid... För det första så är han alltid nummer fem. Det betyder nog ingenting, men det är en intressant kuriosa. Sådär. När lärjungarna räknas upp så är det alltid Petrus, Andreas, Jakob, Johannes och Filippos. Och sen kommer de andra också. Sådär. Men han är där uppe i topp fem någonstans och härjar. Och han har fattat att Jesus är vägen. Det märks, för att hela tiden när Filippos nämns i Nya testamentet så leder han människor till Jesus. Hela tiden. När han dyker upp första gången så är det när han kommer och släpar med sig Natanael till Jesus. Han säger att nu jag har hittat en kille och jag tror att han är Messias. Kom med och se, ni vet. Det är Filippos. När de kommer till Jerusalem i Johannes 12, är det va? Ja, det är det. Så är det ett gäng greker som är där. Som Filippos har snokat upp. Och det han gör är att han leder dem till Jesus. I Apostlagärningarna så är det samma sak. Den här egyptiska hovmannen, Apostlagärningarna 8. Han förflyttas i anden och stoppar en vagn. Och där sitter han och läser texterna. Och Filippos säger: förstår du vad du läser? Så klättrar han upp och förklarar och leder honom till Jesus. Han har förstått att Jesus är vägen. Det är ingen snack om den saken. Filippos problem är däremot någonting helt annat. För att om Thomas gick vilse för att han tänkte för mycket, så är Filippos problem det motsatta. Att han tänker för lite. Han har varit kristen så länge man kan vara kristen, om man säger så. Han har följt med Jesus från första början. Så länge att livet med honom har blivit... Det är vardag för honom. Det är ingenting speciellt med det där. Han har... det är den enda verklighet, så att säga, som han känner till. Och därför så är det liksom nästan som att han inte längre ser vad han har framför sig. För det är så självklart för honom. Så när Thomas söker en fungerande teori, så söker Filippos en gudsupplevelse. Han har vandrat med Jesus så länge och är så van vid hans sällskap att han inte längre ser vem han har att göra med. Så när Thomas söker en teori, så söker Filippos en gudsupplevelse. Han säger: Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Det räcker. Jag tror att många, särskilt en ung generation, har ofta hamnat där. Eller när vi är unga så tror jag att man ofta har en större risk att hamna där. Att Det blir svårare för oss att förstå saker som varför Jesus måste dö och sådana här saker. Utan vi kan bli väldigt engagerade. Tron är väldigt viktig för oss. Och vi åker omkring på festivaler och på stora möten, på konferenser. Och vi håller koll på spännande, intressanta talare. Och så bygger vi våran tro på Guds upplevelse. Och jag skulle inte säga att det här är farligt i sig. Om det inte är så att det här är det enda det handlar om. Alltså om det inte balanseras upp av en stabil, hållbar väg som håller även i vardagen. Men blir det så att vi söker Gud så mycket i stormen att vi inte längre känner igen honom i lugnet, så tror jag att vi är farligt ute. Herre, låt mig se Fadern. Låt mig uppleva Fadern. Det räcker. Det är nog. Och en del av oss har varit med på vägen väldigt länge. Så länge att allting liksom går på rutin. Och det tror jag är oerhört vackert och oerhört värdefullt. Och samtidigt så är det så där. Vi går på våra gudstjänster, vi ber våra böner, vi har våra andakter. Och så blir vi vana vid det där. Och så finns den där lilla risken att vi förr eller senare börjar fundera. Men det känns ju inte riktigt som det brukade göra. Det lyfter inte på samma sätt som det gjorde förr. Och så börjar vi söka efter de där stora gudsupplevelserna. Och då gör vi alltid det utanför våra rutiner, utanför våra gudstjänster, våra böner och allting. Så vi står mitt i det som potentiellt är ett gudsmöte och spanar mot horisonten någonstans där borta och letar efter ett gudsmöte. Alltså jag har mött människor som fullkomligt vadar omkring i mirakler utan att se det. Människor som alltså simmar i Guds närvaro varenda dag och inte ser det. För man är så van vid det. Och så förväntar man sig och önskar att, men tänk om jag också kunde få uppleva någonting. Tänk om jag kunde få se någonting. Herre, låt oss se Fadern. Om bara det hände så kunde det vara nog för mig. Och när Jesus svarar Filippos så kan man känna att han är nästan onödigt brysk. Det är som att hälla en hink med isvatten över honom. Han säger, så länge har jag vandrat med er. Och ändå så känner du mig inte, Filippos, säger han. Och precis som med Thomas så kallar Jesus Filippos tillbaka till sig själv. Och så säger han att det är jag. Jag har varit med dig hela tiden. Se bara bakåt, säger han. Han säger alltså, om du inte tror mig på orden, så tro åtminstone för gärningarnas skull. Se tillbaka på allt som jag har gjort i ditt liv. Se tillbaka på allt jag har burit dig igenom. Se att jag har varit med dig hela tiden. Se mig och tro, Filippos. Det är det han säger. Han säger att har du sett mig så har du sett Fadern. Du ber om en gudsupplevelse och jag står här. Jag har varit med dig hela tiden. Grundtanken är hela tiden Jesus. Grundtanken är hela tiden att det är Jesus själv som är poängen. Och jag tror att vi som kristna hamnar i såna här lägen ofta på grund av att vi som människor ofta har sämre orienteringssinne än vad vi tror. Antingen för att vi tänker alldeles för mycket. Eller för att vi låter saker gå på rutin och sen inte tro att rutinerna betyder någonting. Och i båda de här fallen så handlar det om samma sak. Jesus står där. Han står mitt ibland alla våra funderingar. Han står mitt i geggan i de gamla hjulspåren som vi harvar runt i. Och säger, det är jag. Jag finns här. Jag har funnits här hela tiden. Se mig och tro. Jag tror att vi behöver med jämna mellanrum återvända till den källan. För att lära oss och påminna oss om att vägen till livet inte är en lära. Påminna oss om att det inte hänger på hur det känns eller vad de stora händelserna i livet säger. Utan att allting handlar om en person och relationen till den personen. Som Hebreerbrevet säger, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och han finns hos oss här idag för att vandra med oss. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. Att du är densamma idag som du alltid har varit. Vi tackar dig för att du som är den som är sanningen om Gud inte lämnar oss åt våra spekulationer. Du vandrar med oss mitt i våra frågor. Tack Herre Jesus att du har förbarmande med oss när vi gör om dig till en idé och en lära. Tack att du vill väcka oss ur sådana tankar. Tack också Herre för att du aldrig överger oss. Och att när vi går runt i det som vi tror inte längre smakar någonting, så finns du där. Så finns du nära oss. Och du vill fylla oss med liv. Hjälp oss Herre att se att du finns hos oss hela tiden. Att du aldrig överger oss. Att din ande faktiskt lever i oss. Och att det där som inte längre har någon smak för oss i själva verket är livets bröd. Så lär oss att vakna upp för det på nytt. Lär oss att glädjas över det på nytt. Och lär oss att se att den som har varit med oss från första början faktiskt är Gud själv. Led oss Herre nu genom den här gudstjänsten och var oss nära. Och var också med oss i veckan som ligger framför. Välsigna oss och låt oss vara till välsignelse för andra. Din äran i evighet. Amen.